Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får lyssning på verkligen en levande legend. Börje Salming, som räknas som en av de främsta ishockeyspelarna genom tiderna. Han har spelat i NHL hela 17 år, men det har också haft ett pris. Han har sytt över 500 stygn och har så mycket stories att berätta om hela den här resan. Han har spelat i Toronto, Detroit, uppväxt i Kiruna. Han hade ett tänk att han spelar för laget och inte jaget. Vi pratar om entreprenörskap och hela den levande legenden Börje Salmings resa. Hoppas ni gillar det här. Jag tycker att det blir så sjukt bra avsnitt. Nu kör vi igång med Börje Salming.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Börje Salming.
Tack så mycket.
Så otroligt kul att ha dig här.
Ja, tack.
Jag har ju kämpat lite för att få med dig, men skam den som ger sig.
Ja, men det är ju så. Man får kämpa ibland.
Ja, men det, ja, om du om någon vet ju att ingenting kommer kanske helt gratis. Ja. Och du har ju... Du kör lite träning, va? Eller du kör mycket träning, men kör med PT:n fortfarande, det här enorma djuret Daniel?
Ja, Daniel har kört jättemycket. Han har faktiskt fixat till mina, i och med att man, när man spelar hockey, va, så får man ju mycket skador. Men inte de här mina axlar till exempel. Det har kanske jag har opererat axeln en gång, men det är de här när man har blivit hoptryckt nästan med olika tacklingar och sånt. Det tänker man inte på att man får problem. Och då har jag fått artros i mina axlar. Och då hade jag jätteproblem. Och då kom det en stor pojk som heter Daniel och frågade mig: jag kan hjälpa dig, sa han. För jag har haft sådana problem själv, sa han. Och han är ju PT. Och där, den vägen är han fixa till sig mina axlar. Förut så fick jag nästan knappt upp armarna liksom över axlarna. Och nu kan jag bara ställa mig och göra nästan vad som helst.
Kul.
Ja, det är så jäkla kul. Han är jätteduktig.
Jag hörde att du hade kört med honom och kör med honom då och då. Ja. Och sen så bara, jag bara det är ju han. Det är han som jag har slagits med. Ja. Han är ju också gammal fighter.
Ja.
Och jag, en gång så ställde jag upp i en match. Och sen så kom han mot mig. Jag bara, nej. Och sen så gick relativt snabbt. För han är så otroligt. Jag tänkte så här, han blir trött snabbt. Ja. Han är ju stor, han väger ju, han är ju typ, inte 2,10 men 2,0. Ja. Två kanske, två meter, ja. Väger 120 kilo, deffad. Alltså,
så att, han är stenhård.
Ja, så att jag tänkte, han blir trött och han flåsade som ett djur. Men sen så var han så stark så han bara tog min arm och höll på snurra runt den, bryta av hela armen.
Jag brukar hoppa på han ibland när jag ser honom, hoppa på han bakifrån och han vet inte vem det är liksom, vad skojar med han lite. Ja. Jag bara kommer, oj, är du, säger honom. Ja,
en snäll kille.
Ja, väldigt snäll. Riktigt fin kille.
Hur ser dina morgonrutiner ut nu? Hur ser dagarna ut för en riktig dag. Legendar?
Nej, men nu för tiden så försöker jag hålla igång och träna som du sa. Liksom, försöker hålla igång muskler och allting sånt här. Jag tror det är jätteviktigt också när man blir äldre. Jag är i alla fall 68 år idag och har mina krämper som alla får naturligtvis från olika vad man håller på med. Så det är viktigt att träna. Man tränar så blir man mer flexibilitet. Man får bra, man jobbar, man orkar mer och inte sitter kanske bara hemma soffan och sitter ihop och då sjunker man ihop och då faller man ur de här i axlarna, socklarna som det ska vara egentligen. Så med det här till exempel med Daniel och träna själv, det är jättebra. Jag mår jättebra av det.
Men hur ser den, när går du upp på morgonen? När går du lägger dig? Är det något speciellt du gör för att
Jag går upp vid 8-tiden någonting. 7-8, jag har ju ingen liksom, ibland så har jag ju följt, jag brukar ju ta liksom kanske när jag åker till stan och då har jag massa möten och olika möten. Men annars så är jag ute och går, tar långa promenader, är mycket bra för mig. Jag har en dålig höft också så jag får inte springa heller. Eller läkaren sa sluta springa om du vill gå när du är 70-80. Så sa han, cykla, gå promenader eller kan du göra vad du vill. Så det är det jag gör mycket. Så på sommaren så cyklar jag mycket också, vilket är jättebra. Och så paddlar lite kajak och sånt där. Så det är min morgon, är det. Man käkar lite god frukost som jag brukar aldrig göra förut, men nu gör jag det. För nu känns det som att man mår så mycket bättre, vilket jag har fått lära mig lite bättre. Så det är de dagarna. Sen sticker jag träna kanske 10-11 någonting. Och sen efter middagen så, jag vet inte, det beror på om jag inte har någonting att göra, så går jag bara strosar och mår bra. Och tränar du hemma?
Tränar du varje dag i stort sett?
Ja, men säg 4-5 gånger i veckan. Mm. Ja. Det beror på vad. Men nu till exempel, nu när jag var sjuk lite, jag hade lite dåligt med stämbanden och allt det, då gjorde jag inte på 3 veckor. Och det har man förstått nu. Förr i världen så körde jag fast man var sjuk och hade ont i halsen och allt, vilket man inte får göra. Då körde man ju på bara. Men nu har jag förstått att när man är äldre så får man ta det lite lugnt. Och det gjorde jag nu då, för jag hade lite problem med andningen och sånt där. Mm. Men nu är det bra.
Brukar du stretcha mycket och så, eller?
Ja, det är det man aldrig gjorde för. Men nej, nu har jag börjat stretcha lite grann. Men jag stretchar inte ihjäl mig. Utan stretcha så liksom det jag behöver. Liksom det som man har tränat med och axlar och bena och så man har cyklat och sånt där. Så det är ju väldigt bra att man gör det. För att annars blir man ju stel efteråt. Så det är ju jättebra.
Jag läste din bok och en sak som du känns som du inte har gjort allt för många gånger i ditt liv. Det är att du har gråtit.
Nej.
Hur många gånger tror du att du har gråtit hela livet? Alltså förutom när det var så här 1 år och sådär. Men alltså när det är så här från ungdom och uppåt.
Ja, men jag tror jag grät när jag var yngre. Men jag visade aldrig någon. Och det var mycket från hemifrån att man... Jag fick inte... Men så fort man liksom var ledsen, min pappa dog ju när jag var 5,5, så man hade brorsan men han hade ju sitt och sådär. Och så fort det var någonting man varit ledsen över så var det bara så här... Lägg av, du behöver inte gråta. Och på den vägen så visar man aldrig någon. Man gick undan de gånger man nu grät, så gick man åt sidan och visade aldrig. Och det är likadant, har följt mig hela vägen. Och att jag visar aldrig någonting om man gjorde illa med, till exempel om man inte varit utslagen totalt. Så, och det kommer hemifrån att man ska inte visa någonting att det gör ont. Så,
vem kommer ifrån? Det kommer ifrån...
Nej, men det kommer från Norrland. Det kommer där var jag uppväxt.
Hela kulturen lite grann.
Ja, jag vet, men det kommer från min familj, eller familj från min farfar, och det var liksom ingenting att klaga på, för att de som de växte upp liksom när de var barn och allting, ja, men det var ju verkligen kargt liksom. De hade ju inte mycket mat och inte sånt, så de bodde ju rakt in i rakt upp i norr och mitt i bushen där.
Och samer.
Ja, han är samer. Och det är jag också. Och, nej, men då var det inte så mycket, då fick man inte gnälla, utan det var bara liksom gilla läget och vara med och hjälpa till. Så på den vägen är det, det har man fått göra också, får man vara uppväxt på den vägen. Men inte, vi hade det jättebra med min mamma, hon jobbar ju liksom hela tiden och vi hade det hur bra som helst.
Du sa ju att din pappa gick bort när du var 5 år gammal.
Ja.
I en gruva.
Ja, i gruvan, ja.
Vad var det som hände?
Ja, han, enligt liksom rapporten från polisrapporten som man fick höra, eller som jag läste också efteråt, så var det berätta, de var 2 stycken. Han skulle skrapa på ett sånt här transportband i gruvan, nere i gruvan. Och man skulle skrapa med kniven. Och att det var någonting, var det nu var vet jag inte. Men, och då fastnade han i ärmen på överdraget. Och for med då, fastnade och for med och for in och slog i tinningen eller huvudet. Och krossade tinningen och han, de sa att han dog direkt. Så han krossade mer än vet jag kan tänka mig. Men det var tinningen, så det var det som det stod, att han krossade tinningen.
Mm. Och då var du 5 och din bror var, Stig var 9.
Ja, nästan 9.
Ja. Mm. Tog han det tufft att inte pappa kom hem igen?
Ja, det är klart. Han förstod lite mer också. Jag kände liksom jag också, när jag kommer ihåg, det jag kommer ihåg är att man, när man var den, man tänkte så mycket, man förstod inte att pappa hade gått bort. Man fattade ju inte riktigt, man förstod inte riktigt att pappa var borta. Men det kanske man förstod, men, ja, men han kanske var borta och jagar. Eller han, ja, det är så man tänkte. Och jag vet att vi hade kistan på gården. På den tiden så tog man ju hem kistan, så var på gården, så låg han på gården. Så fick alla komma och titta på honom där.
Jaha,
och alltså dit, den, och den sprang man och lekte runt. Men så man tänkte inte så mycket på.
Låg den, var den öppen eller var det på knappen?
Nej, men han var stängd då på dagen, och sen när alla kom så öppnade de andra, så hade de en liten ja, det var salmer och lite grann, och det var för alla skulle få komma dit. Och sen var det då, om det var nästa dag, var det i kyrkan.
Hur tog din mamma det då?
Nej, men det var jättejobbigt för henne. Hon hade ju varit hemma med oss, vi var ju unga liksom, och så hon var ju hemma med oss och pappa jobbade ju. Så var ju en helt omställning, hon var tvungen att börja jobba och allt sånt där direkt. Och hon skickade med mig till min mormor som var i Mörjek utanför Boden. Där var jag första halvåret. För då jag var inte i skolan, men Stigge var i skolan. Så.
Just det, då jobbade hon som servitris.
Ja, servitris, och sen på senare år så var hon sjuksköterska också.
Mm. Vilken kämpa. Hon fick också en riktigt tuff...
Det var en fruktansvärt.
Sitta med 2 barn.
Ja, det måste vara hemskt att tappa så. Liksom, man tappar ju allting. Liksom, den som ska försörja en. Och så står man där bara och gör nu. Men jag tror hon fick bra uppbackning av farfar också. För han bodde på samma gård också. Så jag tror hon hjälpte henne bra. Mm. Det tror jag.
Och sen sa ju hon till er också att hon... Eller det var en sak hon inte ville att ni någonsin skulle göra.
Nej. Och det var att jobba under jord i gruvan. Jag jobbade ovan jord då, liksom i verksam, för jag var ju utbildad svetsare då sen. Men jag fick ju inte gå under jord. Det var ju hennes önskan. Ja. Och det gjorde vi inte heller.
Nej,
men det förstår man ju också. Det vill hon inte. Det är därför man förstår henne. Det var ju en chock för henne, ja, det, när det hände.
Min pappa, han försvann när jag var 2 år gammal. Han dog inte, men han, min mamma och min pappa gick inte ihop. Ja. Men sen så funderade jag hela tiden på så här, vem han är och alla de här bitarna. Och det är ju en... Det vill säga på gott och ont. Om man jämför dig, Börje, så är det ju att min pappa försvann. Jag undrar hela tiden vem han är, vad han var, vad vi hade gemensamt. Och jag, när jag var 25 så kunde jag leta upp honom. Men... Jag kan tänka mig från ditt håll så har du säkert också undrat vem man är, vad har vi för likhet, vad jag har fått med honom. Tråkigt att inte pappa så med nu när jag stod här och har gjort det jag har gjort och allt sånt där, och undrat, och du kommer ju aldrig få det svaret.
Nej, man frågar ju mamma också, nu för tiden brukar jag också fråga henne, hon är fortfarande lever 92 och bor i Kiruna. Hon frågar, hur var pappa? Nej, jag kommer inte ihåg, säger hon. Nej, och jag kommer inte heller ihåg när mamma minns liksom, hur var pappa? Det jag kommer ihåg själv också, att jag tänkte på att någon gång säga att nej, jag har inte, liksom, jag hade förträngt han på någon vänster, så att jag har inte träffat han, eller jag har aldrig fått en kram av han, sa jag till mig själv. Men det är klart jag måste ha fått en kram av han. Nej, det är klart, jag var ju med han i alla fall 5,5 år. Men så, det är sånt som man förtränger naturligtvis när det blir så nära, att man, ja, tappar sin pappa som är väldigt viktig för en. Och likadans mamma också, men mamma var ju där. Hon var ju grym till oss, hon var ju fantastisk.
Och sen var det ju ett... För ett, ja, det, var, det är ju ett gäng år sedan nu, men du var ju på ett typ av läger.
Mm.
Var det ett bara vara läger? Eller var det, vad var det för läger?
Ja, möt dig själv heter det.
Tvärt emot NHL-hockeyn.
Ja, möt dig själv.
Möt dig själv.
Ja. Och det gick jag för min sambo som är mamma till mina yngre barn. Och hon hade lite problem och så hon skulle gå dit eller åka dit. Men då tyckte de som var där att... den liksom, som hon är ihop med skulle också vara där som förstod vad som hände liksom, när hon kom hem och hur mådde och allt sånt där. Och, men då hade vi, Rasmus hade födts då redan då, så då kunde vi inte åka dit båda två samtidigt. Så då åkte jag dit och ja, jag åker dit och gör det. Och jag trodde, jag har ju inga problem. Nej, jag är ju perfekt som helst. Men när jag kom ner den här veckan som jag var där, det var nog bästa veckan jag har varit, inte någonsin, men att det var jättebra för mig. Få lära mig och jag brukar aldrig säga nej till någonting, så jag brukar säga ja, göra allting till som alla säger, men och tro att liksom alla kommer att tycka illa om jag säger nej eller sånt där. Men det fick jag lära mig att säga nej, och där fick jag också träffa min pappa faktiskt. Alltså jag fick med liksom, allting sitter ju i bakhuvudet någonstans, det sitter, finns ju där liksom memories från min pappa, men jag har ju inte jag trott liksom på, men där såg jag faktiskt själv att han kramade mig. Det var jättehäftigt faktiskt. Konstigt, men häftigt.
Var det under en tystnads... Det
var en sån här grej att man föddes på nytt.
Ja, just det. Jag har hört talas om det där, men jag har aldrig gjort det. Men jag ska åka på sån här någon gång.
Mm. Alltså, det är jättebra. Det är superbra. Man tror att man inte har någonting som man har bakom sig liksom i ryggsäcken. Men man har mycket som man har förträngt och sånt där. Och jag fick fram jättemycket från den där saken. Och det här med födelse, man skulle födas, det var att man ska försöka trycka sig igenom ett par lår. Stark killes lår där. Och samtidigt så... hoppade två killar på ryggen på mig. Så jag satt i fastlås. Och jag måste åla mig igenom. Och varför... Då tänker man, ja men då lägger man sig ner. Jag skiter där. Men det kom en hand för munnen. Och då fick man ingen luft. Så ingen luft. Och jag fick inte fram armarna. Alltså jag kan lova att jag kom igenom.
Folk har förbi man när man hör på det.
Ja, vilken panik det var. Och det var så... Och det var lite... Det var det som var meningen med det hela. Jag kom igenom utan, jag hade på mig shorts och t-shirten var på, men shorten och allting var, jag var naken från midjan och ner. Men jag kom igenom, alltså det var som panik. Och det hade man inte, Då visste man ju inte. Utan man låg ju där och ja, jag kom ingenstans. Ja, och så kom handen där för munnen och man fick ingen luft. Åh jäklar, den här mamma, de där killarna, då for man igenom och det var... Ja, det var helt otroligt.
Ja, och sen så kom du ut där och någonstans efter det där så såg du din pappa komma och krama dig.
Ja, men vi pratade om det och liksom vad som det här när vi kom igenom liksom, eller hur det var och allt sånt där. Och jag kommer inte ihåg direkt vad vi pratade om, men det kom fram bara att liksom att någonstans där kom fram att min pappa hade kramat mig. Och det var helt otroligt. Man, jag vet inte hur mycket jag grät liksom då, där också, på den här resan också. Så, vilket som du sa, liksom att jag har aldrig gråtit, men där grät jag till och med första dagen. När vi stod bara där och lyssnade på musik. Då kändes det som en befrielse att här bryr sig inte någon om mig. Det är ingen som tittar på mig, det är ingen som säger att det får inte göra så eller inte får så. Utan jag bara grät floder. Och det var så befriande.
Har du känt så här... Du har gjort så otroligt mycket saker och verkligen lyckats komma på nivåer som ytterst få människor i hela världen kommer på. Har du också känt så här en prestationsångest under den här resan och att här kanske du bara släppte att...
Mm.
Eller,
Nej, men jag tror man har det liksom. Om man säger så här, om man reser i Kanada när man kom dit och... Alltså jag hade jättekul, jag tyckte det var... hur roligt som helst att få spela hockey. Naturligtvis, och det var det man älskade, att spela hockey. Och så fick man tjäna kanske pengar på det också. Men naturligtvis, när jag hade slutat spela där. Där kände jag, och lite senare också, som vi kan prata om. Men där kom det fram till mig själv att jag hade nog en jäkla press på mig. och mycket. För jag vet liksom att man, alla förväntade sig att man skulle vara bra. I och med att det gick så bra första två åren. Så var jag med i Årsta lag och allting där borta. Jag har varit spelat två år. Det var helt otroligt. Och de tog till mig, liksom till sina hjärtan alla där. Och jag var svensk. Och det var det som var så helt fantastiskt.
Ja, det finns ju... Vi skulle kunna lyssna på ett... scenario nu där de totalt hyllade dig och det blev så här stående ovationer i men man bara ryser när man hör det.
Jag fattar inte här själv eller liksom inte när alla ställer sig upp och så håller på att klappa hela tiden. I said many are standing now. Everyone in the building is standing. Victoria Solving for Sweden. Just listen to them. Here they are.
Kan du inte ta igenom, bara berätta lite grann, vad var det som hände här? Och hur kändes det?
Ah, alltså den här
ställningen... Ser helt overkligt ut.
Ja, det var ju det. Och man fattade inte själv. För jag hade ju tänkt mig lite grann mer att nu kommer jag liksom tillbaks. Och det var ju innan nästa säsong. Det var ju bara typ en månad kvar. Och då ska jag spela för Toronto. Men nu spelar jag för Sverige. Och jag ska spela mot första matchen mot USA var det här då. Och fick den här ställningen av Asian och... Alltså jag fattade ingenting. Jag trodde liksom kanske de skulle bua liksom nu. För att nu var jag med ett annat lag. Inte deras lag liksom. Ja. Så jag hade egentligen ingenting. Jag bara var med, hade en tanke kanske om bua. Nej, det gjorde de kanske inte heller, tänkte jag. Ja. Och så blev det här så man fattade. Men vad är det de gör för någonting? För där i USA då, så spelade ju också kanadensare. Och liksom, inte kanadensare, men sådana som spelar i NHL. Så det var ju... Och det här var ju liksom som jag har tänkt, som jag också har inte förträngt, men inte visste, när de har berättat om igen. För det här gjorde de när vi spelade mot Kanada också. Det fick en sån standing ovation också. Och då, där spelade jag i Kanadas lag, och det är ju deras favoritlag liksom, och jag är i Sverige. Fick jag en likadan standing ovation. Och Darryl Sittler och Lenny McDonald som spelade i mitt lag då, för vi var i våran hemmaarena. Då fick jag ingen standing ovation.
Som är egentligen hemmapersonen, alltså ja. Våran version av Zlatan.
Ja. Och jag fick
mer, som var deras
alltså, det var ju så, alltså,
konkurrentlag.
Jag passade ingenting liksom. det, än idag så jag har förstått lite grann av en det var också en ja, jag vet inte, jag tror det var en podd där jag varit lite intervjuad, och så var det andra som blev intervjuad från Kanada, och hur de berättade de här första åren som jag var där. Som nu förstod jag kanske mer också varför de kanske gjorde den här standing ovation. Och att de tog mig till sina hjärtan, det var helt magiskt. Alltså, och alla andra år också. Och det kommer se vad som jag sagt tidigare också. Att jag som är svensk komedist ska egentligen ta deras jobb. Och här blir jag liksom hyllad liksom sådär. Det är fantastiskt roligt.
Ja, det är häftigt. Det måste vara någonting som värmer i resten av ditt liv.
Ja, men det är ju det.
Kolla på det.
Ja, det är ju det. Men samtidigt så, när jag tittar på den här podden och har varit intervjuad, och min general manager berättade om mig, hur, ja, Anna var så jäkla snäll mot mig, så fick jag faktiskt, i och med att det var så mycket hyllningar där från allting, men jag började gråta istället. För det kom någonting att det var väldigt jobbigt där i 70-talet också, för vi spelade... 70-talet, vi kommer från Sverige och vi får inte kasta handskarna, vi får inte slåss eller någonting. Men här kommer det, vi kommer till lag som bara slåss och bara försöker. När jag har varit en kugg i lag efter andra året och var en av de bättre, så försökte de ta ihjäl den. Ja, och det var inte bara mig utan de andra också. Men mig, naturligtvis visste de, tar bort mig och sätter mig ut i ett bås eller någonting när de tar ihjäl mig. Så ja, det är bra det för laget.
Jag hörde att de från USA kallade svenskarna för chicken sweets.
Mm.
Det var innan chicken... du kom.
Ja.
För att de tyckte att svenskarna, de är så veka, de är så tunna, de är så klena, de klagar, de är så här chicken sweets. Och sen kom du dit. Och efter det, som jag har förstått det, jag är ingen hockeyspelare själv, men jag pratar med folk som är det, och hur de har sett på dig sådär inför idag, så har du verkligen banat vägen för att de ska få en annan uppfattning om hockeyspelare från Sverige. Mm. Och sen har vi ju fått Foppa och Sundin och hur många fantastiska som helst. Men du satte, du fick bara den här grävskopan som bara, fuck you!
Ja, det var nog så också. Det var, och jag hade ingen, eller problem, det är klart man ibland, som jag är känt nu, som jag kanske inte skulle erkänna då, var man nog lite, inte rädd, men man laddade. Man visste vad de skulle göra för något. De visste att de skulle ta ut den hela tiden. Och så man laddade inför matchen och så satt man, kommer den jäveln, då kommer jag slå huvud av han. Liksom. Jag vet, man försöker bara ladda sig själv. Att jag, och man visste de kom. Och visste att liksom, när man hamnade hörna så kom det 2-3 stycken. Och det var inte så att de tacklades liksom med axlarna. Utan de kom med klubborna högsta hög och försökte, ja, skada en helt
enkelt. Var det andra matchen? Det var någon som tog sin klubba och slog hårt över din arm. Bara för att sätta ner...
Ja, det var det här fel där på Flyer. Vi spelade ju första matchen hemma mot Buffalo. Och där vann vi matchen. Och sen åkte vi direkt på söndag eller direkt på kvällen efter matchen, åkte vi till Philadelphia och spelade borta mot Philadelphia. Och det var den här jag kan väl dra den där historien på en gång, men det var den här killen, han heter Dave Schultz. Ja, och han var riktigt sån där råkörgrejer. De hade ju 10 stycken i det här laget, helt galna killar. Men den här var värsta, han hade mest med utvisningsminuter och allting. Så hamnar man i hörnet där och ja, han slashar mig och jag slashar tillbaks. Och då när jag slashar tillbaks så åkte vi upp typ med 2-3 och han slog tillbaks mig och jag dammade tillbaka. Så nu kom vi upp till blå linan, då slängde vi handskarna och slogs då. Och jag tyckte, jag vet inte om jag fick in några slag mot han, men vi hade fått lära oss under träningarna med grabbarna i laget, lära sig hur man skulle hålla i och sådär, för det är ju jävligt halkigt med skridskorna och sådär. Så man fick lite tips och så jag höll i och försökte slå det jag kunde. Och han försökte också, men han fick inte in några slag alls på mig. Så sen bröt de igen efter ett tag. Och det var då han... eller när jag kom in i omklädningsrummet sen i perioden då, så skrek ju alla grabbarna, wow, what a go, boy, yeah, what a go, great fight. Ja, och sen satte jag mig bredvid kompisen bredvid mig och han sa, vet du vem det var där? Nej, så men var det där? Ja, så den värsta busen i hela NHL, så. Oj, så. Det var ju bra att jag fick liksom ge mig på hand och första värsta, för då tyckte jag att det fanns inte så mycket värre.
Nej.
Och det var väl positivt när jag bara skrattade. Jag tyckte, oj då, ja. Det var väl bra.
Ja, och han blev riktigt irriterad på dig. För det kommer en skandinav, en svensk, en rookie som är kaxig.
Ja. Och det var det som var så, det var, jag tror det var bra det att jag fick göra det också. Och kanske en tankeställa för dem också, att jag kommer inte att backa undan. Och det var det jag gjorde också. Jag försökte till slut så efter en 3 år också fick inte jag... Jag fick inte kasta handskarna för tränaren. För det var ju det de ville. Att jag skulle sitta ute i sin påse 5 minuter eller 10 minuter. Och det ville ju inte tränaren. Han ville att jag skulle spela naturligtvis. Så, men sen när det var sådana här brawls. När alla, när det var 20 man mot 20 man. Ja, och det var ju jätteofta. Liksom. Det var ju 3-4 stycken varenda match.
3-4 stycken sådana fight i varenda match?
Ja, det var så sjukt ett tag
på 70-talet. Det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Ja, det var, och det som hände var många gånger att när det var ett slagsmål och någon kom under, liksom halka under, låg under och någon höll på mata och slå han, då hoppade ju någon annan på, från båse och då hoppade ju alla ut från båse. Och så var det 40 man som slogs.
Tyckte du det var kul?
Nej, ja, det var inte roligt. Det liksom, jag ville ju spela hockey. Det var inte roligt, nej det var det inte. Men alltså,
det var en del av hockey.
Ibland så hade man tur, man hamnade med någon som inte slogs, va? Som liksom bara, vi höll i varandra och tittade varandra i ögonen och liksom försökte, om någon åkte ner på rygg försökte man åka dit och hjälpa och sådär. Men det hände så mycket så nära, det är så mycket bättre regler nu för tiden. På den tiden så var det efter perioden så fick man åka, nu för tiden så är ju båsen av var man sitter, får man gå direkt ut till omklädningsrummet. Där hoppar de ut, de här som inte fick spela, de här riktiga. Så då åkte de ut och åkte runt. Och det gjorde kanske våra också. Och då började de skrika och skräna, så började de slåss där. Och det var ju liksom, ja, det var det fullt liksom en sån här brawls innan ens liksom igen då, så man fick inte vila heller. Så ja, det var sjukt knasigt där på 70-talet.
Ja, och där hörde jag också att det var folk som Ni körde utan hjälm ibland, körde utan visir. Folk svalde sina tungor. Mycket, mycket stökigt.
Ja, men det är säkert. Men när vi kom då, jag och Inge Hammarström kom in, vi var ju två stycken som var jättebra. Vi hade... Där jag kunde inte så mycket engelska, ingen kunde ju rätt så bra engelska. Men vi hade varandra att kunna prata med liksom efter matcher och så här och lite grann. Så det var en jäkla fin trygghet att ha han. Men vad var frågan nu? Det var...
Nej, men det var ju bara att det var en väldigt tuff period. Men det vi skulle kunna göra, det är så här att vi kan lyssna från din bok. Där ni förklarar ganska enkelt, pedagogiskt, lite grann om din karriär. Vad det var som skedde. I skadeväg.
Pannan, syd 8-9 gånger. Näsan, brutet näsben 5 gånger. Syd och tillrättalagd ytterligare ett antal gånger. Ögonbrynen, sydda över 20 gånger. Höger öga, 50% nedsatt syn. Klubbspets, är från pannan över ögat till mungipan. Vänster öga, lätt skadat av klubbspets. Munnen, 5 tänder utslagna, brygga. Hakan, syd 10-15 gånger. Revbenen, mer än vartannat har lossnat. Lungorna, hål i den ena, slagskott. Axlarna, ur led 2 gånger. Armbågarna, sönderslagna flera gånger, flisor ligger lösa. Höger hand, 4 fingrar brutna, stukade tumme. Benen, blödningar, lårkakor, flera bristningar. Knäna, spricka i knäskålen, opererat bort lös benbit. Fötterna, spricka i vänster häl, vristerna sydda 3 gånger.
Alltså, du är ju en Robocop. Att du ens sitter på den här stolen. Alltså, jag är så här, jag har ju varit, kört så lite MMA och sånt. Jag har fått sy en gång här, en eller två stygn blev det så här. Och sen får jag så lyfte jag upp en sten i Thailand en gång och tappade den på min hand. Jag fick sy 3 stygn i fingret. Nu sitter jag här, hur många stygn? Är det över 500 stygn totalt?
Ja, det är väl något sånt. Jag hade ju 300 stygn när jag fick skridskon i ansiktet.
Ja, skridskon där, ja. Alltså, det var så, när jag hörde på den också, och jag lyssnade på den, alltså jag höll på att vika mig. Jag tyckte att det var så otroligt obehagligt.
Ja, men det var obehagligt också.
Det var att du hade ramlat ner på marken.
Nej, jag brukar ju täcka skott mycket också. Det gjorde jag mycket. Och då låg jag, hade täckt skott, och sen låg pucken under mig. Så målvakten skrek bara liksom, ligg kvar för att, liksom, att domaren skulle blåsa. Och jag tror han blåste i samma veva som min backkompis. Står ju där liksom och bråkar med någon annan, och så gör han en crosscheck, så han stapplar bak och tappar balans och stappar bak, och naturligtvis låg jag där och trampar mig i ansiktet.
Precis, så,
ja. Och jag kände ju direkt liksom, man känner när man har skurit sig någon gång kanske med en kniv eller något, så känner man den där brinnande känslan liksom, att det svider till så här. Och det var så jag kände också, jag förstod att det var någonting som inte var rätt till, va. Och då kände jag bara med handen där, och då förstod jag det, för då kände jag blodet bara kom ut liksom, och då tänkte jag, det måste ju av banan. Så jag gled in i båset, och reservkeepern stod ju där och öppnade båset, för han såg ju blodet rann ju liksom efter på vägen in. Och skulle han hjälpa mig, så får mig huvud rakt in i bröstet på han. Och han fick ju byta tröja sen, för han hade ju mycket blod som helst på tröjan. Så sen var det direkt till sjukhuset. Och då var det ju inte som vanliga fall, när man har en 2-3 syng som du hade, då syr man ju direkt där och så åker man ju ut och spela igen. Så det brukar ju inte vara, men här var det bara åka in till sjukan. Och sen, de sydde där i nästan 3 timmar. Jag hade så jäkla tur att jag hade en bra läkare där. Och det var en sån här plastikkirurg. Och han sa så här, vi ska ta det lugnt, vi ska fixa till det här ordentligt. Så det var därför det var så många stygn, var ju för att den skavde. Så fort när skridskon kom, så vek mitt huvud åt sidan. Och då, efter benet, så hyvlade han av liksom skinnet.
Oh, Jesus.
Så det hängde ju där, så det var det han sydde tillbaks. För annars hade det blivit en liten ballong där också, med blod och sånt.
Kan du visa bara nu? För det är svårt att se. Hur tog skenan?
Den tog här. Där uppe från och där, och så in här inne, där och så här och där. Så jag vet nog det, jag ser hållet.
Ja, så blir det som en stor hyvel, typ osthyvel.
Ja,
som bara,
om du känner att benen här, så är det, den går ju efter benet i alla fall. Så jag hade ju tur när jag klarade ögat. Ja, och då är precis det jag sa åt min fru också när jag kom hem.
Hur var det att kolla sig själv i spegeln sen?
Alltså det var... Nej, ja, det var lite konstigt också att var märkligt att de skickade hem mig. De skickade hem mig i jag vet inte om det var ambulanskillarna eller om det var en taxi som skickade hem mig. Så när jag kom till hotellet så jag fick ett stödband över huvudet, liksom så rakt över ja, ena ögat och alltihop. Och det sa han att ta bort det för den på morgonen, sa han. Okej, så ja. Och så morgonen när jag vaknade så jag kom hem. Men det är märkligt att de hade suttit över 300 sygn och liksom skickade de hem till hotellet bara. Det var lite märkligt. Och de hade inte gjort ren med heller. Så när jag tittade mig i spegeln, jag tog av mig stödbandagen när jag hade sovit en liten stund av några timmar. Och så skulle jag flyga hem. De andra flög till St. Louis. Och då tittade jag mig i spegeln när jag tog av mig. Och då fan, jag såg ju för jävligt ut. För jag var så jävla mycket blod i håret och i ansiktet och där så. Det var ingen vackert precis. Och då kom jag tårarna och tänkte, fan ska jag se ut så här resten av mitt liv. Men då gick jag in och duschade. Och då duschade jag med allt blod och allt sånt där. Och då tyckte jag det såg bättre ut. Så det var lite, lite mer positivt i alla fall. Men det var borta allt blod i alla fall.
Uh-huh.
Och sen tog jag ett flyg hem också. Själv då. Men det jag kommer ihåg också på flygplatsen också. Så det hade tidningen. Så jag läste tidningen där när jag satt och väntade på planer där. Och så tog jag ner tidningen och såg jag... Oj, jag lämnade ta upp tidningen igen. För alla såg och satt och tittade på mig. Jag trodde att han hade hänt den där sackarna.
Oh, Jesus. Ja. Men hur klarar du av sådana här situationer? För att du har ju varit med om jättemycket så här framgångar och bra grejer. Men sen har du varit med om extremt mycket motgångar som är kopplat till allt det här. Alltså mycket av bara alla skador du har varit med om, då skulle ju många bara bli deprimerade av det. Men vad rör sig i din hjärna när någonting negativt händer? Vad tänker du då?
Ja, men jag, den här gången också, jag precis innan också, när jag kom hem då, naturligtvis, och kom hem till huset, och då, jag tror min fru kom och hämtade mig faktiskt där från flygplatsen. Och då sa hon, nu får fan med sluta spela hockey, så det var en pris som hon var skitförbannad på mig. För då har jag ju kommit hem så många gånger liksom, med sydd överallt och allting. Så hon var väl bra läst på mig. Jag förstår lite också. Och då säger jag, tyckte jag, men vad fan, så jag klarar ju ögat, så det var väl ingen fara. Det kommer ju liksom att läka.
Positivt tänkande.
jag tyckte verkligen det. Det kunde ju varit värre. Jag kunde ha klippt rakt över ögat. Och då hade de klippt rakt av. Då hade jag varit borta. Så... jag vet inte om det var positivt eller vad det är, men jag tyckte det var inte så farligt. Det var det, och han gjorde ju ett jättejobb på mig, och jag fick åka in till mina läkare också och kolla upp, så de kollade upp det också hur det såg ut, och de tyckte det var jättebra gjort.
Men har du en mentalitet där du försöker fokusera på de positiva sakerna istället, eller att du, de negativa inte riktigt biter på dig, att du bara borstar av dem?
Jag tror precis som du säger att jag fick en liten kick av allting att när det hände såna här saker. När jag fick liksom såna här slagskott på knylan, till exempel foten, där det gör så jävla ont när man inte har någon skydd. Det gjorde bara att man blev bättre. Man ville bara köra igenom liksom överallt. Liksom, och det, jag fick en kick av det många gånger. Och var det någon som proppade till den, då var det ännu mer adrenalin som liksom som släpptes, och så vart man, det var ungefär som man vaknade till, nu jävlar.
Men när har du varit åt depressionshållet då? Är det någon gång du känt så här att nu mår jag väldigt väldigt dåligt, det här känns inte alls kul?
Och jag tror det som kommer tillbaka, att man har någonting mot sig, det hundra, för att det har varit mycket press också i och med att man spelar, jag brukar säga, Toronto är mecka av hockey, och det är där alla älskar hockey, och det är en jäkla press på att spela där också, så naturligtvis var det med en press att spela där också, så man, jag vet att några gånger så, men jag vill inte visa det. Jag kom ut i bilen till exempel efter match eller om det var ett träning, och bara höll på att bryta sönder och slå sönder ratten och grät och var jätteledsen där, det kommer jag ihåg. Men det tog jag mig för själv, för jag ville inte ta hem det till familjen heller, utan jag tog det för mig själv, och sen var det klart, sen var det bra, så åkte jag hem. Men det var väl en gång när jag värsta som jag tyckte var jobbigt, det var nog när jag fick dålig rygg, och det var typ på 80-talet där, och då hörde jag på scenen om att jag nu hade slut, för det gick ner från ryggen, gick den rakt in i benen, så jag kunde inte trampa, och det var min styrka också, åka skridskor, bra skridskoåkare. Och då kände jag själv att det var lite jobbigt, för jag var tvungen att sluta liksom. Jag var borta 3 månader var jag då. Men då gick jag och gjorde om direkt från början och körde såna här små träningar för ryggen och kom tillbaka, och gick jättebra.
Men folk trodde också då att Många trodde du var borträknad. Ja. Nu börjar du borta. Mm.
Och det var min tränare som sa det också. Han sa, ja, fick jag bara höra på sidan om jag hörde det eller om någon annan sa, han sa så. Och då tänkte jag, den är jävla, ska jag visa.
Den är tuff. Ja. Det är ändå lite grann din...
Ja.
Alltså din... Ja.
Ja, men han sa han är slut nu, sen. Och det är bara för att han tyckte jag kunde inte åka skridskor som vanligt. Men det förstår jag kanske när man har jävligt dålig rygg. Men det gav jag tillbaka sedan, så det var inget problem. Och det ville jag också. Det var, vart ju lite, sådana grejer, många när de sa mycket dåligheter, ungefär som chicken suede och allt sånt där. Det tryggade mig som man varit ännu bättre. Om man ville göra ännu bättre.
Så då är det en person som blir triggad av att vara en underdog också. Mm. Och att andra kanske inte tror på det.
Mm. Visst är det så, i alla fall mig var det så. Det var inte så att liksom det var liksom att grävde ner mig.
Vad har du för tips då till allt som du har varit med om i ditt liv? Vad har du för tips till de som lyssnar nu som har något mål, antingen att de ska lyckas i hockey eller de ska lyckas i fotboll eller de ska lyckas med sin utbildning eller de ska göra karriär som säljare eller de ska göra karriär som entreprenör? Har du någonting så här som du skulle vilja dela med dig till dem?
Jag brukar inte säga när föräldrar frågar om sina små grabbar och små tjejer som spelar kanske hockey eller någonting. Jag brukar säga, ha roligt. För jag hade jävligt roligt. För jag älskar att träna. När vi tränade liksom på träningarna. Jag körde lika hårt, om inte kanske hårdare, då på träningarna. Så en del kanske tog lite lugnt på träningen. Jag körde i 200. Jag täckte skott och gjorde pris som jag gjorde på match. Och det var så tror jag, för att det var så jag, min hockey var så mycket bättre på grund av att jag gjorde det. För jag tyckte det var roligt att vara på träningarna. Jag tyckte alltid att det var roligt att träna. Man fick en kick av det när man kom efter träningen. Man mådde bra av det. Jag tror man fick lite bot där. Om man inte mådde så bra så vart man gladare efter det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag måste berätta när du spelade i Brynäs och hade hänt lite så här struligt på en match. Mm. Och sen så var det en som kom fram till dig och ville att du skulle börja spela för Toronto.
Nej, men vi spelade ju en sån här julturnering i Gävle då, med Brynäs. Och det var mitt tredje år då. Och då spelade vi mot det kanadensiska lag. Och det här är roligt egentligen, för att den här killen, han skulle egentligen inte komma till Gävle. Men det här laget kom från Kanada. Och de heter Barry Flyers eller sånt där. Och de hade han spelat med förut. Men han var där och tittade på en målvakt, svensk målvakt. Det är den första sån här scout som var i Sverige och tittade på svenska spelare. Så var han och tittade på målvakt. Och sen fick han höra att det här laget var i Gävle att spela. Mm. Så då åkte han med det laget bara för att för skoj skulle hänga med. Liksom, och se hur Gävle var eller sånt där. Så tittade han på matchen. Och då såg han mig. Och naturligtvis Inge Hammarström hade han sett i landslaget, så han hade sett han. Och så såg han mig. Och så fick jag, ja, det var ju sul då, naturligtvis kanadensarna kommer till Sverige och då ska de göra ungefär samma sak som där borta, för det är Chicken Sweden, försökte, ja, ja, det var ett jäkla rabalder där. Och då fick jag matchstraff i alla fall någonstans där. Jag hade visst träffat någon domare också i samma veva. När vi
ja,
hade
men du, slog du ner en domare?
Nej, jag slog inte ner domaren. Nej, det gjorde jag nog inte. Men jag hade knuffat honom åt sidan någonting. För, jag vet inte när det var det här halta slagsmål eller vad det nu var. Men, och då fick jag matchstraff och gick in i omklädningsrummet. Och jag var ensam. Och det här var väl i andra eller tredje perioden. Och helt plötsligt kommer en farbror in. Och jag sitter och håller på att ta med skridskorna. Och sen på engelska då. Och jag är inte så mycket. Jag kunde inte så mycket engelska egentligen. Så han frågade mig, han sa vem man var. Och så sa han, I want you to come to Canada and play hockey. Toronto Maple Leafs. Okej, okay, yes, sa jag. Och så sa jag bara, jag fastnade liksom att det var hockey. Och så skrev jag, så jag sa yes, det var det mesta wow. Jag kunde, tänkte jag. Och så sa han, okej, okay, good, sa han. I'll be in touch. Och så gav han mig sitt visitkort. Och där stod det, Jerry McNamara, Toronto Maple Leafs.
Wow.
Jag tänkte, och jag visste inte så mycket om det där egentligen. Utan jag bara tänkte, vad fan är det här? Spela hockey i Kanada? Det var ju lite coolt. Tänkte inte så mycket mer. Jag såg på ner i byxorna och sa ingenting till någon annan heller.
Mm, ja. Gjorde inte det?
Ja. Och på den vägen är det. Och sen kom de över, han och en till kille från Toronto Maple Leafs, till VM i Moskva då, som var 5 månader senare. Så kom de dit och så hade vi ett möte uppe på deras rum. Det är ingen visste om det, vi hade liksom mycket tid att prata om det. Och då ville de att vi skulle komma över till Kanada och liksom efter säsongen, eller efter VM. Och komma dit och bara se hur det var. De ville visa stan och visa hallen och allt sånt där. Och det gjorde vi.
Och då var det första, när ni åkte från Sverige, ni åkte till Arlanda.
Mm.
Och sen så flög ni över.
Mm.
Ni blev upphämtade i någon Rolls Royce eller någonting.
Ja.
Var det i Sverige?
Ja.
Nej, det var ju när ni landade.
Nej, det var, jag tror det var när vi åkte till. Vi hade ett möte. Vi träffades på den här, jag kommer inte ihåg riktigt hur vi fick våran. Vi hade ju med oss en advokat som hjälpte oss på tråden liksom, hur det skulle vara, som kunde engelska och allt det där. Och han jobbade hos Henning Sjöström. Och Henning Sjöström ägde en Rolls Royce.
Så
Och så, då skjutsade de ut oss till flygplatsen. För vi träffades på Henning Sjöström kontor.
Hur gammal var du då?
Då var jag 20.
20. Mm. Och då började ni förhandla med dem?
Ja.
Hur gick förhandlingarna?
Ja, det gick jäkligt bra faktiskt. Vi hade ju inte en aning. Och han visste inte heller någonting om det här. Det är ingen annan som hade. Det var Tommy Bergman som spelade Detroit året innan. Han var i Detroit ett år. Men han visste ju inte så mycket vad han hade. Eller något sånt där. Så vi kom in där på, och han, general manager som heter Jim Gregory. Och han satt där och så satt vi oss ner och så sa han så här att ja, efter alla mig frågade några frågor och sånt där. Och så sa han att du får $60,000, sa han, kanadensiska dollar, får ni per år. Ja, jag får det och ingen skulle få 60. Och vi såg, så tittade på varandra liksom, wow, vi visste ju ingenting liksom. Om de hade sagt 20 så hade vi haft frågetecken ändå. Men 60, det var ju skitbra. Och så såg han på oss att vi liksom, men jag sa, gå ut ni, sa han. Gå ut och prata lite igenom det där, om det, vad ni tycker. Så gick vi ut och pratade och sa vi, fan 60, det är ju skitbra. Så, men om vi säger 80, 85, då kanske vi kommer tillbaka ner till 70. Så. Eller hur? Då kanske han säger 70, då får vi 10 med. Ja, fan, vi kör så. Och då gick vi in igen. Och Björn Wangsson heter han, vår advokat. Och då sa vi så att, ja, men vi vill ha 85. Och han bara, mm-hmm. Och så tittade han ner så jag bara lite grann. Okej, okay. Så han satte fram handen. Och så satte fram handen och vi bara, wow! Och så skakade vi bara liksom på handen. Ja, det var så otroligt bra.
Wow.
Och vi var ju skitnöjda, liksom $85,000. Liksom, vi hade tjänat 1,000 kronor i månaden av Brynäs. I och för sig hade jag gratis lägenheter, men det var en jävla skillnad. Och så skulle man få spela hockey där man älskade. Det var fantastiskt. Men det roliga var att när vi kom ut genom dörren, när vi kom ut, då var det liksom typ, inte high fives då, gjorde vi inte high five, men det var liksom, var vi jätteglada. Men så samtidigt så, men vad fan, så vi inte 100, då kunde vi kanske
alltid så
klassiska. Ja, det är alltid roligt, men att så vi bara garva efter, och vi var ju så nöjda, så det var ju fantastiskt.
$85,000 på den tiden, vilket år var det här?
Det var 73.
Vad skulle du säga att det är nu ungefär, så att man kan få en liten så här,
ja, det var, jag tror var högre, dollarn var högre, den var väl 8 kronor Ja, det är det nu i och för sig också. Så, vad mycket är den? 8 gånger...
Vi säger att det är 605
000 kronor. Ja, ja, något sånt. Och det är ingenting mot för de har nu. Liksom det är piss i Mississippi. Men allt det här var ju fantastiskt mycket. Vi var jättenöjda.
Ja, men det var ju 73 också, så att det var ju pengar mycket mer. Alltså det går inte att jämföra. Sätt, ja. Ja, men det går inte att jämföra heller riktigt.
Och det är, när jag fick höra efteråt så här nu, så hade faktiskt var vi högst betalda i Toronto.
Mm.
Ja, när vi kom dit. Så vi fick högsta. Och det var jävligt roligt att höra så här efteråt, men det visste vi inte då, vi visste ingenting.
Hur fick ni betalt? Fick ni betalt månadsvis?
Ja,
eller?
Månadsvis. Kom en check. Och det var då jag fick en check i när vi hade omklädningsrummet, så har vi ett litet bås där man hänger av sig sina privata kläder, och så har vi en liten låda där uppe. Och där första checken kom in, och man tittade på checken. Wow. Och så gick man med den checken till banken. Ja, det var helt otroligt.
Då måste man ju spara ett kvittot där och spara alla grejerna och bara så här, wow.
Ja,
nu är det riktigt.
Ja, det var jävligt häftigt.
Vad gjorde du då? Var det någonting speciellt du ville köpa direkt, eller någonting du unnade dig eller så där?
Nej, inget speciellt så där som jag hade tänkt för, men jag hade inga körkort egentligen ända tills jag kom hem till sommaren efter jag hade varit i Kanada, så hade vi beslutat att vi skulle åka dit. Och då kom jag på, vad fan, jag måste ha körkort när jag kommer till Kanada. Och då tog jag sån där snabbkörkort där på en månad. Gjorde det så jag fick körkort där. Så jag hade aldrig haft bil i Sverige, ingenting. Så när vi kom till Kanada, då köpte jag faktiskt en X någonting. Ja, det var en Camaro. Riktig jävla vidunderbil alltså. Den körde man lite pyrsladdare när man
elektrisk
på vägen.
Eller?
Va?
Gick den på el?
Nej, gick ingen el, det var ett V8, så det var ett mall om det. Jävlar, gick den där. Ja, det var roligt. Ja. Det var tur man inte körde ihjäl sig med den där, men roligt hade man.
Ja, hur var den tiden som 20-åring i Toronto? En hallockeyspelare, första...
Ja, men det var fantastiskt, men det är klart, det var ju det, vi kom i träningsläge där också, visste vi ju inte liksom om vi skulle klara av att komma med i lagen. Men jag kommer ihåg det vi gjorde, vi fick komma dit en vecka innan träningsläge, och då sa de, om ni vill så kan ni komma ut på hallen, för det var ingenting som hände i hallen, så ni kan komma och träna och åka där om ni vill. Och då sa vi det, ja men okej, vi kommer, ja det var andra dagen eller vad, så kommer vi dit, och det var bara jag och ingen som var där, de andra hade inte kommit dit till Toronto. Så vi gick ut där, och när vi kom hade satt på oss kläderna. Vi hade bara på oss träningsoverallar. Så när vi skulle ta av skidorna, då satt de allihop där uppe. Hela liksom, ja, de här som vi hade pratat med plus alla andra. Och så ägaren här och ballar, och allihop satt ju där. Och så tänkte jag, du, nu jävla trampar vi. För då hade vi tränat hela sommaren med Brynäs. Vi hade också skridskor i nästan en månad. Så vi var hur bra tränare som helst. Så vi bara dundrade, vi bara åkte skridskor och sköt som galningar. Så vi sa, nu ska vi visa dem att vi verkligen är. Och det här berättade jag faktiskt över nu för några månader sedan. Och det berättade Jerome McNamara som jag hade frukost med. Han berättade om det, att för han hade ju, det var ju han som hittade oss. Ja, och de här många var ju tvivlare på, ja, de där svenskarna, inte fan kommer de att vara bra. För de hade ju inte sett oss. De var ju, nej, Chicken Swede, ja. Och... men så då när de satt, när vi började åka skridskor som fan där och skjuta, då sa ju alla bara, titta på Jerry, man, wow, Jerry, liksom, wow. Jag tror inte de gjorde high five, wow. De var ju så imponerade, och det var det vi ville också att de skulle vara.
Och han måste också tyckt det var jätteskönt, bara,
jo men visst, för han sa ju, det var ju många
av
dem.
Jag hittade två en håla i Sverige och bara så här, tar över dem hit och de får signa på en miljonkontrakt och sen,
Och det var ju det han sa också, för många var emot han, för att liksom, vad ska de här att göra typ. Ja. Men vi visade dem, så det var kul. Så han har ju varit jättenöjd, och han är jättefin kille som har varit med. Han var genom manager med i Toronto sen efter det några år. Så en jättefin kille. Så han har man haft mycket hjälp, och en jättefin vän.
Var det mycket festande på den här tiden också?
Ja, det var ju det.
Jag läste att ni kastade, att ni körde bowlingklot med hotellampor.
Ja, det hände det också. Ja, det hände så mycket. De var
helt
galna. Har
ni stängt ut tv genom fönstret? Alltså, har ni,
nej, inget sånt.
Jag har alltid drömt om att någon gång, eller när det fanns de här stora tv-apparaterna, som inte är platt-tv, det är lite tråkigare, men här på man verkligen så här, man är så här enorm, och man går två pers och bara slänger ut den, bara flyger i luften, och sen bara... som en bomb nästan. Det, och sen bara så det,
ja, det, ja, men det var väl tur att man inte gjorde det, för då hade man nog.
Vad gjorde ni för grejer då? Ni körde i alla fall bowling med hotell eller lampor?
Ja, det var sent ikväll, det var det någon som gjorde det. Det var inte jag i alla fall, kan väl säga det, men det var lite galet. Jag kom på en del tog med sig öl med sig liksom på när vi åkte, och vi hade privatplan ibland. Och när vi åkte de här kortare resorna, och sen hade vi, och då hade de med sig öl, hade de slagit in det i tidningspapper för att hålla det kallt då. Så direkt efter matchen, när man åkte direkt efter matchen och till nästa stad, ja, då hade de med sig kalla öl längst bak i flyget. Och det tänkte jag, fan, det har man aldrig sett på öret. Men det var deras grej. Det var mycket, och mycket tycker jag att det var bra när vi gjorde, att vi inte hade det här drickande, men när vi hade så många bortamatcher, spelade så mycket hockey. Mm. Så då gick vi alltid ut när vi kom bortamatcher, åkte vi alltid ut och käkade tillsammans alla grabbarna. Och det var klart, det var en 4-5 öl där varenda kväll. Och det var ju före match, dagen före match. Men det var inte så att vi var ute till 5 på morgonen eller sånt. Mm. Det var lite sammanhållningen och inte på det här hotelldöden, liksom att vara på hotell hela tiden, för det var man ju less på.
Du sagt att Tommy Sandelin, som där också tränar i Brynäs och även sen var förbundskapten då, att han har varit din bästa coach. Vad är det som gjorde han till en så bra ledare och så bra coach?
Ja, men han var duktig. Jag tyckte liksom det han gjorde med Brynäs, vi var ju sånt gäng med så många som var liksom, och jag kom ju dit som bara, sa inte mycket mitt första år. Men alla andra, Håkan Wickberg, Tord Lundsen, Virus Lindberg, Lars-Göran Nilsson, brorsan min, så många som hade liksom såna starka viljor i allting. Så, och han var ju en ung coach också som kom till där och körde med de här killarna och med mig också. Men vad han gjorde var, som jag tyckte var så bra, att före matcher så hade vi våran, till exempel, jag spelade med brorsan, och så hade vi Virus Lindberg, Lars-Göran Nilsson och Jan-Erik Lyck. Vi kallas gula femman på träningarna. Så gula femman satt i ett bord innan match liksom, Daniel, liksom på dagen. Och så svarta femman och alla ihop. Och vi fick egna. Så han kom bara, gick runt och kringen. Vi hade ett system hur vi ska spela. Men vi fick sköta själv. Vi spelade liksom egen zon, i anfallszon. Så skötte vi själv. Och så fick man lite ansvar liksom att sköta det. Och det var ett jäkla tryck. Väl, liksom, vart du... svarta femma och skitförbannade om vi släppte in några mål och liksom, så det var mycket tryck på oss själva att vi måste spela bra, och så gjorde vi spelade, träningarna var nästan hårdare än matcherna, och det gjorde oss så bra liksom, att tillsammans körde vi, det var riktigt roligt att spela Brynäs, det fick man verkligen lära sig, och liksom fick skit om man inte jobbade hårt eller något sånt där.
Det var ju så att ni gav varandra skit också i,
ja,
i femman.
Ja, men det var ju det. Ja. Och det var det som byggde upp mig också där i Brynäs. Så jag fick den mentaliteten när jag kom till Kanada. Och det var det som var så jävla roligt alltså, att spela hockey.
Så det han gjorde då var att han fick ett förtroende, var att han lät er kreera själva?
Ja, men vi bestämde inte över svarta femman. Vi bestämde våran femma och vi skötte hur vi skulle spela. Men vi fick jävligt mycket skit av de andra femmen om vi inte spelade bra. Liksom sådär. Så det var inte tränaren som egentligen skällde på sig, utan det var de andra. Och jag tyckte det var jättebra system. Det var så smart av han att göra så. Ta ansvar. Liksom inte, liksom man fick ansvar. Alltså man måste sköta sig. Det måste vara bra. Och liksom femman också gav, om man inte... Jag tog i en match eller sen, då fick jag, vad fan, då förlorade jag femman. Då fick jag dem själv. Ja, så det var bra.
Vad är det som du nu kan se efterhand då har gjort att du har blivit en av världens bästa hockeyspelare?
Ja, mina nycklar har jag nog kanske fått sköta själv, för jag har varit lite, men han tyckte, han sa väl någon gång att han tycker om när det gör ont liksom. Han sa det någon gång liksom, att när börjar liksom gör det, han blir bara bättre när han gillas eller typ sånt där, eller och det var nog lite grann så också. Ju mer jag körde på, ju bättre blev jag. Och det var det som var roliga. Man kom in i bås och var hur jävla galen som helst, förbannad och arg, och så bara, och så ut igen och köra på. Och det var det vi sa, så, och det har jag fått lära mig lite grann av brorsan, för han hade ju ett jäkla humör. Och han har ju verkligen kört den stilen, var det stenhård. Och det är det som är så roligt att få vara med han. Man har fått, när man var yngre så fick man ju mycket stryk som helst. Men skulle någon annan slå en så skulle han ju slå ihjäl en, den andra. Och så var det i laget också. Vi backade upp varandra i 200. Och det är det som är så roligt. Och vad kul att få spela med brorsan där.
Ja, jag förstår det. Ja. Det måste ha varit en väldigt rolig period.
Ja, gud.
Vad har du lärt dig från din bror? Vad har du tagit med dig från honom?
Det här att aldrig ge sig. Liksom, ge liksom 200 matcher och liksom inte backa en millimeter. Och det gjorde han aldrig. Han hade grymma ögon som man var livrädd för. Man visste när man såg de där ögonen, då sack man. Så, och det var ju likadant när vi spelade ihop också. Vi spelade ju ända från 70-talet, de tre åren ihop i laget. Och vi var ju jätteosams ibland för att vi gick i skolan tillsammans och jag var aldrig där. Jag var liksom, jag var så sov till 12 och han var jättearg på mig. Och sen var ju Tommy Sandin så där bra också. Han gjorde ju sådana här träningsmatcher. Och jag och brorsan spelade ihop i laget då när vi spelade mot andra. Men sen, när vi spelade med matchen, då satt han mig på ena sidan och han på den andra sidan. Och naturligtvis så spelade jag likadant som han gjorde. Och när jag gjorde kjula grejer, då var han ju en toke på mig. Så vi slogs ju efter en sån där match, så slogs vi efteråt. Alla hade gått in, så vi höll på och tjafsade där ute och så började slåss. Och så kommer, vad heter han, som gör isen då, och ville komma in på isen. Och sa, men nu måste jag isen, stick härifrån, sa han. Nej, men dra åt helvete, typ, sa vi åt honom. Och han stack in, då gick ju han in och sa åt vår kapten, Tord Lundsen. Då kom han ut och skulle säga åt honom, men lägg ner det där nu. Och då skulle vi hoppa på han då, bara vi båda två. Och då stack han sa, jag skiter i de där idioterna. Och då fortsatte vi att slåss och sist vi var nöjda.
Bröderna Salming.
Ja, bröderna Salming. Och sen var vi osams, så vi satt i omklädningsrum också tillsammans, bredvid varandra. Och sen när vi var osams, då pratade inte vi med varandra. Fast vi satt bredvid varandra, spelade ihop i matcherna. Men i matcherna, då var det helt annorlunda. Då var vi typ kompisar. Ja. Och sen då, ja, det var roligt. Vi gjorde det några månader, så pratade inte med varandra. Fast vi spelade matcher och träning och tillsammans.
Ja, ni kunde vara riktigt så här långdragna.
Ja, vi var jätte, var nästan 2 månader så vi inte pratade med varandra.
Och då träffas ni varje dag?
Ja.
Men du sa inte ett ord?
Nej.
De i laget då? Vad sa de?
Nej, jag kommer inte ihåg vad de sa. Vi bara liksom sa inte så mycket. Utan det var ju så mycket snack i omklädningsrummet ändå. Så de kanske inte märkte det så mycket. Men jag kommer ihåg när vi var chans i alla fall. Så vi var på någon annan grej och vi satt på läktaren. Och jag visste inte att han var där. Jag såg bara att han var där borta. Och jag satt här borta. Och jag satt där. Så vi såg och tittade bara nu. Så här gjorde vi. Men sen när vi gick därifrån, det var så roligt, så gick jag förbi han och han sa ingenting. Och så gick vi förbi och så gick jag kanske 30 meter bort. Och så tänkte jag, undrar om han tittar på mig. Så jag tittade bak. Jo, han gjorde likadant när han gick åt andra hållet. Så tittade vi på varandra. Och då sa vi, och då vinkade vi åt varandra. Och då var det sams. Sen var det sams efter det.
Brödra kärlek.
Ja, brödra kärlek. Det var liksom, tyckte jag, nu får det räcka.
Ja. Berätta lite grann, när jag lyssnar på, jag lyssnar på massa intervjuer nu inför och sen så när man träffar dig nu också. Något som väldigt många pratar om är ju din ödmjukhet.
Mm.
Att du ser väldigt ödmjuk på personer, att du också är, du inte ser själv på att du är bättre än någon annan. Mm. Och ändå så har du kommit till en extremt hög topp. Men berätta din syn på människan och hur du tänker.
Ja, men jag tror också att det kommer lite grann från bakgrunden, var man kommer ifrån. Att man, där fick man verkligen göra rätt för sig, fast man var ung. Man skulle hjälpa till överallt och allt sånt där. Och hela vägen. Och jag har aldrig, sen tror jag också att när man med kompisarna där uppe i Kiruna också, man hade ingen pappa som man hade till, utan man hade sina kompisar. Och det var liksom de som lärde sig lite, de lärde mig, och ledarna i Kiruna där som tog hand om mig mycket, som visste att jag inte hade någon pappa också, som tog mig om ryggen många gånger när man kanske, för säkert gjorde man mycket bus också, det vet jag, att de tog en i kragen och, men ändå var schysst mot den. Och där har jag fått lära mig hela vägen att jag är inte bättre. Fast man ska vara stolt över det man gjort. Jag är jättestolt över min karriär och allting. Men jag är inte bättre än någon annan. Och det är det som jag alltid känt, att spelar ingen roll hur du är. Du kan vara stolt över dig själv, men du är inte bättre än någon annan. Och det har jag känt också i Toronto där också. Så var det många gånger så var det många som stannade bara utanför våran hall och väntade på autografer och allting. Och så de vakterna var där, mot alltid bort de är, som var ute på gatan då. Gatluffarna kan man säga. Och jag kände dem där, många pratade många gånger med dem, för att man, de har ju gått igenom ett liv som man inte fattar själv, och många andra liksom, att man hamnar inte där ut för skojs skull. Så många gånger när de botade bort det, så vände jag på steken och tog in dem in i hallen. Så de fick komma in i hallen, så satt vi och snackade där inne, satt på läktaren. Nej, men jag tyckte det var så kul att få höra, för de hade hur mycket som helst att berätta om, och så hur trevliga som helst.
De måste vara jätteglada.
Ja, de var jätteglada. Det var det som var så roligt också, att man visste, de fick inte komma in, och fick inte vara nära, de skulle bort därifrån, och jag kunde ta in dem istället, alltså vilja in dem. Och det där fick jag nog lära mig också, att, eller där lärde jag mig själv att fan, vad de har fått gå igenom många gånger. Och likadant den här familjekänslan som man hade i Toronto Maple Leafs. Från topp till tå, från min ägare Hello Ballards, som hade sån stor respekt från alla andra. Men jag var jättekompis med han, och vi snackade allt om allting. Men samtidigt så, den här familjen med de som var snickare där på hallen, det var målare, det var allting. Det var sån jävla känsla med allihop. Det var så roligt att vara med dem. Jag var alltid efter träningen, gick och satt mig i katakomberna under där och snackade skit med dem och garva och alldeles. Och sen det man fick tillbaks också när man kom från sommarledigheten, man var i Sverige, så kom man in i första gången i hallen. Och så kom man in och träffade de här killarna, alla från, ja, han som gjorde isen och allting. Warrior, you're back, buddy! Och så kramades vi. Alltså, vilken känsla det var. Oh. Ja, det var en känsla att få vara med alla de här och liksom spela för dem också. För de älskade ju liksom Toronto Maple Leafs, och vi är därför de jobbade där också. Så där, jag tror därifrån kommer liksom kanske ödmjukhet. Jag tycker att man får inte köra över någon folk, utan man måste vara schysst mot alla.
Tror du det kan vara en nyckel till att det också blev så otroligt populär som du blev?
Ja, alla kände man ju inte kanske så, men jag tror också, jag vet inte, jag har kommit på mig själv också. Det var ju när jag gjorde en intervju där borta också, så var det någon som sa, eller när jag hörde den senare, att han är alltid så glad. Och jag tänkte, fan, jag är väl inte glad när jag är det. Men det är kanske, jag kanske är glad när jag träffar liksom. Han är alltid så glad när han kommer hit, han måste älska att vara i Toronto, sa han på den. Jag tänkte, va? Jaha, det kanske jag gör. Jo, men det gör man ju. Det är det som är, Toronto är liksom, man har ju bott där i 17 år och spelat där. Man har ju så mycket memories därifrån, så det var ju helt otroligt roligt att få vara där och få spela mecka av hockey, som man brukar säga, Toronto Maple Leafs.
Du har ju gjort kokböcker och sånt också. Mm. Och sen så vet jag att du var med i en kokbok där mot prostatacancer. Mm. Eller förr.
Ja.
Och i det läget också så gick du själv och testade det. Och det var en liten jobbig period emellan där.
Mm.
När du själv funderade på, har jag prostatacancer eller inte? Mm. Eller har jag cancer i kroppen och sådana bitar?
Ja, det var en tuff period. Och jag var ju glad att jag, i och med att jag gjorde en hälsokontroll varenda år då. På grund av att jag hade problem, liksom, eller i släkten av hjärtat, hade problem med hjärtat. Och så gjorde jag det. Men där så kom det fram då med prostata, att jag hade förhöjda värden där. Och då skickade de ju mig till då en sån expertläkare då, som håller på med prostata. Och han sa ju direkt att det var förhöjda värden, att vi måste ta några tårtbitar där. Och det var ingen större grej där. Han tog de med tårtbitarna från prostatan där, och så sa, får du komma tillbaka som det var en månad eller sånt där, så får vi se resultatet om det var 3 veckor eller sånt. Och under tiden så var det som att, ja, det var ingen roligt att känna den vägen. Och jag vet att samma dag när jag gick dit så var det som att, fan, nu ska man få en dom här liksom. Är det så, har man cancer? För jag hade så höga värden som man sa också. Så han skrämde mig lite grann där också. Men som tur var så när jag kom dit så sa han att, nej, vi hittade ingenting. Så. De förhöjda värdena kan vara så att jag hade haft en urininfektion och att värdena kunde ha gått upp då. Men jag var, men så har jag varit under luppen hos den här killen då, ja, säkert i 4 år. Så just nu så går jag bara en gång om året, vilket var jätteskönt. Och han sa också, det är det som är så skönt, att han sa ju inte liksom, skrämmer inte livet ur mig. Utan han sa, det här kan vi fixa till, det är ingen fara, vi behöver inte oroa om han försöker lugna ner. Men sen när jag kom då, så sen han sa att du kommer få leva några år till, sa han, det såg jättebra ut. Alltså den känslan liksom, vilken känsla liksom att få den, det var helt fantastiskt. Men sa han, jag var orolig för det, sa han, när du kom, sa han, för du hade grymt höga värden. Ja, vilken tur att du inte sa det då, sa jag.
Men vad, har du fått göra någonting för att få ner de värdena?
Nej, ingenting. Utan han, vi bara höll, jag gick dit varannan vecka och kollade, så höll han koll på det där hela tiden.
Men det är ingenting du ska äta annorlunda eller något du ska göra?
Nej, utan han sa det var inget problem, så, som tur var.
Hur är det själv nu? Då tänkte du en del på döden och tänkte att oj, nu kanske döden kommer snabbare än vad jag själv trott. Mm. Vad rörde sig i huvudet då?
Det är inget roligt att veta liksom att man kanske, ja, det vet man ju aldrig. Ibland kan prostatan gå snabbt som tusan, man kan vara borta på ett halvår. Men i regel nu har jag fått lära mig, nu när man har fått läsa om prostatacancer och allt sånt där, att det går ju, och det går ju att operera, det går ju med medicin, det går att fixa till. Bara man kommer i tid, och det är därför. Så man måste gå i tid och kolla upp prostatan, så man inte håller i sig eller är rädd för läkaren. Det tar 2 sekunder så är det klart att ta ett blodprov bara.
Hur gör man det? Går man till sin allmänläkare då, eller bara och ber en PSA-test?
Ja, just precis. Det är så, hur enkelt
som helst.
Ja, då tar man blodprov. Du får ju en remiss hos läkaren, och så går tar de med den till blodcentralen, och så tar de blodproverna och så skickar de ju den till doktorn. Du behöver inte göra någonting. Det tar 5 minuter. Så det är verkligen, måste alla göra, för det är så, det kommer att, ja men det, tacka, får du tacka dig själv på ryggen när du gör det, för att det är så en enkel grej för att slippa liksom massa skrot som man kanske får bara på grund av att man är antingen lat eller man är inte. Jag säger att mina kompisar en del, har du varit dit, brukar säga, har du varit där? Nej, men jag ska. Vadå ska? Nu ska det gå.
Jag hade en kompis med mig som fick prostatacancer. Han fick operera bort. Men han sa det också, att det där, han säger samma sak som du. Bara, men alltså, det går snabbt att göra. Ja. Hör av dig till din vanliga läkare, bara säg att du vill kolla prostatan. Och gör det bara. För det är jag kommer inte ihåg vilken ålder det ökar från. Det är 40 eller 35 där någonstans. Men då ökar det. Och jag för mig att prostatacancer är en... Det är den vanligaste cancern som män får.
Mm, absolut. Ja.
Så, och sen blir det också att det kan ju komma till prostatan, men sen när man väl har fått den här cancern så är det så lätt att det sprider sig. Ja. Rätt för det så är det i magsäcken eller i tarmen. Ja. Eller så här,
det är det som är, när man går för länge.
Man går för länge, då bara hoppar den runt. Visst. Och då, även om man tar bort prostatan, så är det så att då har redan kommit en massa andra.
Ja. Ja. Och är man bara i tid så är det ingen fara. Och sen är det så att de hittar någonting, så kan man fixa till det idag. För de är så duktiga läkarna nu också. Så man behöver inte oroa sig så mycket. Bara man går i tid och gör det. Ta en hälsoundersökning med ett prov på.
Några saker som också jag tänkte dra med dig. Något som jag älskar, det är ju tyngdtecken. Mm. Jag tycker det funkar. Och du har ju blivit Mr. Tyngdtäcke. Så är det lite grann.
Ja.
Det syns det.
Ja, men det alltså det som jag har kommit fram till, och det heter ju Kuratäcke. Och det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag hade bara turen när jag var på en mässa i Jönköping. Och då brukar jag gå efter det, när jag var i montern och allt är klart, jag ska åka hem, så brukar jag gå en runda bara titta om det är någonting som kanske är roligt att köpa eller något sånt. Och då såg jag några som låg, jag tänkte, vad är det här för någonting? Vad är det för tecken? Och så kände jag på det, och tungt var det, tänkte jag. Men bara, är det? Så frågade, vad är det här för någonting? Jag var inte intresserad. Och sen, nej men, lägg dig ner så ska du få se, sa han. Jaha, och då la mig ner på sängen och så drog jag efter det tecken. Jaha, vad är det här för någonting? Tänkte jag, ja men det är ju bara tungt, känner man ju då.
Det känns så otroligt konstigt första gången man testar. Ja. Man bara, oj. Och sen samma sak när man inte har, då bara, wow, vad konstigt känns, jag har ingenting på mig.
Nej, och det är det som jag tyckte också, aha. Och då säger han så här, du, jag skickar ett tecken så kan du prova, så. Och gärna, sa jag, visst ska jag prova, sa jag. Men då förklarar han att liksom, hur bra det var och allt sånt där. Och då tänkte jag, ja, jag tror det med en nypa salt, men du skickar det, jättegärna. Så jag testade det i, var det 2 veckor. Så ringde han tillbaka och frågade hur det var. Och alltså, ja, det var ju grymt bra. För första två dagarna kände man sig lite, liksom, det var ju lite annorlunda genom man kom igång. Det var, ja,
så det är konstigt.
Ja, det var konstigt mot ett lätt täcke. Ja, det var lite. Men sen, alltså jag som vaknar så mycket på nätterna och så här, fast man inte vet om det också många gånger, så är man snurrar, man har vaknat till och det. Men nu så ligger man ju som en sten ibland. Man vaknar,
man kan ju inte.
Va?
Man är 12 kilo på sig.
Ja, och så ligger man, och så när man vaknar så är det den där känslan av att man är så, man blir lugn på något vän, så att man jag har nog sovit bra. Det är det som är så skönt. Och det var det för mig som att helt otroligt.
Ja, det är fantastiskt. Alltså jag har också varit så här, jag har en grej där jag har rest mig upp ur sängen och sen snurrat runt och slängt mig åt olika håll. Att jag bara rest mig och slänger mig typ så här. Men det går ju inte. Nej. Det är någon som håller fast dig som en typ en stor varm kram. Så det är det verkligen. Och jag har ju också fått många att göra det. Typ min frus mamma hade sömnproblem. Hon började köra tyngdtäcke också. Och bara sover. Haft sömnproblem till 20 år. Och sen bara bam!
Ja, det som är så bra med att det är jättemånga som tar tabletter och mycket sådana här grejer, sömntabletter, i onödan. Alltså jag säger kanske, man kan inte kanske bota alla, men alltså, jag tror säkert 90-95% på alla som prövar tyngdtäcke kommer att se vilken skillnad det är. Och det tycker jag är känslan att man gör någonting bra. Jag hade ju aldrig sagt ja eller gjort det här om inte jag hade liksom tyckt att det var bra. Och jag tror det är bra för att slippa folk äta en massa mediciner. Nu kan man ha tyngdtäcke och sova bra.
Fantastiskt. Ja. Så himla bra. Ja. Men hur kom det in på att du skulle börja starta en entreprenörskarriär då? När du kom hem.
Ja.
Och det sjuka är, jag kan säga så här. När jag var runt 20 år gammal, som när du var i Kanada och spelade i NHL, då var jag runt och hade en kort karriär som kalsongmodell.
Jaså?
För Salming.
Nej.
Så jag gled runt på restauranger, på olika ställen. Salmingkallingar.
Ja, men var inte jag med också några gånger då?
Nej, inte de gångerna jag var med. Det hade jag minns. Men jag var med i... Det var ju ett gäng som var. Men jag har varit på... Nej, men lätt en 15-20 ställen i alla fall.
Ja, men
gått kalsongvisning för Salming.
Var det Johan hette han som skötte om det? Jag kanske var efter det också. För det var en kille som hette Johan Rademir, tror jag han heter.
Nej, han inte han jag hade kontakt med, men det är säkert, jag hade kontakt med två från Göteborg.
Aha,
som var med, en som heter Peter bland annat.
Ja, men det var det. Jag var ju också på dem liksom, har varit lite intervjuade och liksom där grejer. Det var riktigt roligt. Det var ju tjejer och killar. Det var jättefina,
precis.
Jättefina grejer. Det var faktiskt roligt att vara ute. Det var bra populärt också.
Ja, verkligen.
Ni gick ju på barer och
överallt. Nej, det var sinnessjukt. Det var helt... jag har mycket att tacka dig för.
Det här var roligt.
Nej, men det var ju så här. Jag minns bara en gång. Jag kommer inte ihåg vilken stad det var. Det kanske var Gävle eller något sånt där. Men då gick vi in på en ladies night. Var det så här 300. Då hade de tagit in oss, men då var det bara så här, det var tre killar och sen var det 300 tjejer där inne. Och då väntade alla killar utanför i kö innan, så att det var bara tjejer som skulle vara där inne. Och då kommer vi in med så här Börje Salming kallingar, drog upp dem med plasten, satte på oss dem, och när vi gick där på den där baren fram och tillbaka, så just den gången blev det helt galet. Folk började dra tag i kallingarna och slita ner dem. Så de här kallingarna har en viss effekt.
Att
man måste dra ner dem.
Ja, det var helt raka för tjejer.
Det var helt sjukt. Den i alla fall.
Vad roligt.
Ja,
då gjorde ni ett bra jobb, det kan jag långt säga.
Vi försökte. Men hur kom det till? Hur kom Salming varumärket till?
Det kom till, det var ett företag, ett reklamföretag egentligen, som ringde upp mig. Och det var när vi kom hem, det var väl 1990 när jag hade kommit hem då. Och de ringde mig och sa att vi skulle vilja göra Salming-kalsonger. Va? Så nej, vad fan ska vi göra det för? Det fanns ju ett annat märke förut, eller hur? Eller några märken. Så jag sa, nej, varför då? Jo, sa, men det vi ska göra det. Vi har en jättebra idé, vi skulle vilja visa det där. Först var jag negativ. Och sen ringde han upp igen, för att jag vet inte om jag hade något annat att göra. Och så ringde han upp igen och sa, men du, kan inte vi få komma dit och visa upp vad vi ska göra? Ja, men visst, kom hit alltså. Men då höll vi på att importera öl och sådana här öl från Kanada. Och sådana här äventyrsresor höll vi på med. Och då var vi i Solna, hade vi kontor där. Och så kom de dit och så visade de upp lite idéer och allt sånt där. Och jag tyckte, fan, det var inte helt fel. Men också då så var det jättemycket färger, som det är idag. Är det ju mycket färger och sånt där på kalsonger och sånt. Och då var det jättemycket färger. Och jag sa, nej, vad jag tycker i alla fall så, då, ingen massa färger, utan vi ska ha tre färger. Grått, svart och vitt. Ja, och då körde vi så. Och det vart ju succé när vi tog hem det. Liksom, vi hade ju sålt slut innan julen, vilket var ju liksom, affärerna var ju liksom, fan, vi måste ju ha till julen. Så vi flög hem, det var lite dyrt, vi flög hem. Jag tror det var Kina vi gjorde dem. Flög hem allting som vi hade till alla affärer. Men det var ju succé, det gick jättebra. Och sen kom damerna 92. Så, nej, men det var roligt, det var en rolig tid det var.
Och det finns väl fortfarande?
Oh ja, salmingen är här. Oh ja, det finns det som har gått om nu, det är ju salming running och indoor. Så vi har ju liksom, vi har ju running från topp till tå, skor, vi har ju skor och allting från regnkläder till träningskläder. Vi har ju också innebandy, vi har ju handboll, vi har squash, vi har squashracket, vi har handbollar, vi har allting.
Alltså, vi ska få paddelracket.
Ja, det är paddelskor har vi.
Paddelskor har
vi? Ja, paddelskor har vi. Så vi har det också. Men vi vill ju också göra av ett sådant här racket, alltså det också. Ja.
Det verkar växa väldigt mycket.
Mm. Ja, men det växer ju som tusan. Men vi har ju badmintonracket där. Så. Eller squashracket där, förlåt.
Varför är samling så bra för? Vad är fokuset? Vad är...
Nej, men det är att vi gör bra grejer. Det har alltid varit från början till mig. Jag vill liksom det ska vara bra grejer. Det ska vara slitstarka grejer. Det ska vara bra passform. Allting liksom. Och det är viktigast att det vi gör. Och idag... dagsläget till exempel med allting indoor, där är vi ju i Tyskland med handbollen och squash och jag tror vi har de fem bästa i världen har spelat med våra racketar och skor. Och running går ju jättebra, running tror vi hela och indoor är vi i nästan, vi är i Asien, vi är i Australien, vi är i Nya Zeeland, vi är i Nordamerika, Sydamerika och hela Europa och Skandinavien. Så det går riktigt bra. Det är roligt. Ja, det är riktigt roligt. Vi slåss mot de stora drakarna.
Nej, det är en tuff marknad.
Ja, det är en tuff marknad, men det är, men fan, det är roligt.
Allt är tufft.
Ja, och sen har vi parfymen också, Salming. Mm. Ja, så vi har det också. Och underwear, naturligtvis.
Om du får säga tre favoritprodukter, vad hade det varit från Salming?
Ja, definitivt underkläderna som jag startade. Vi har jäkla bra passform och det är riktigt bra. Nu har vi bambu liksom, som är hur mjukt och skön som helst. Det var riktigt bra grejer.
Bambu? Är det gjort på bambupinnen?
Ja, men det är ju mera liksom, det är ju klimaten vi ska tänka på också. Ja, så det är ju naturtyger. Mm. Ja, väldigt mjuka. Och sen running. Och sen har vi indoor också. Det är det vi... Det är väl de tre bästa, kan man säga.
Och du är fortfarande delägare i det bolaget?
Ja, fortfarande delägare. Men jag har sålt en del, roliga, när jag fyllde 65, när jag var pensionär. Så sålde jag en del. Jag tänkte, nu får jag ta hem lite grann och nu ska jag inte köra så mycket. Så nu har jag tagit bort lite ansvar från mig. Och nu är jag med och bara ler och inviger och är med på olika tillställningar.
Det går kalsongmodell lite grann på bardiska.
Nej, nu får det räcka. Men jag var ju med också och gjorde det. Jag var ju modell också och på bilderna också,
ja,
från början.
Det minns jag.
Så det var jag. Så, nej, sen efter ett tag så, nej, nu får ni unga killar vara modellerna.
Vi hoppar in på lite framgångsfrågor. Mm. Då börjar vi på första. Har du något mantra som du lever efter? Det här är lite snabbfrågor.
Mm. Det är väl det vi har pratat om, att man ska vara schysst mot alla.
Okej, nästa. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig?
Ja, det är nog lite att man ska respektera andra. Man ska vara väldigt, som man säger, men det är bättre att vara mjuk och inte vara... Det var bra att vara stark och stor och göra det man vill. och det man ska göra. Men samtidigt så kan man inte köra över andra människor.
Du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag. Vad hade det varit för någonting?
Ut och ta promenader. Gå i skogen. Ut i skogen och njuta av träd och djur.
Har du någon bok eller någon film du rekommenderar?
Ja, en film som jag tyckte alltid var bra, det är Deer Hunter.
Deer Hunter?
Ja, den var så jäkla bra. Den var grymt bra. Kanske till idag när man tittar, men då var han, nej men den är bra, det handlar ju om Vietnamkriget och allt sånt där. Den var riktigt bra.
Om du skulle se din egen begravning, vad skulle du vilja att folk pratade om på din begravning? Om dig? Om du skulle se den i ett tredje perspektiv?
Jag tycker... prata om mig liksom, det här med förhoppningsfullt att komma ihåg roliga saker som man har gjort. Och kanske några roliga saker, sådana dumma saker som man har gjort, och berätta och prata om det när man kanske sitter och käkar efteråt och garva och ha lite roligt. Jag tror det är det man ska komma ihåg från de som man älskar och liksom det roliga med det man hade med tillsammans.
Nu är det så här att nu har vi suttit och pratat, och jag är verkligen stort tack att du var med.
Tack.
Det har varit helt sjukt bra avsnitt alltså. Jag tyckte att det var så himla bra. Jag har suttit många gånger och bara wow, det här är så himla bra. Eller vad säger du, Art?
Jajamän.
Du håller med. Så sjukt bra. Men nu ska vi göra en grej. Att vi ska göra något så här helt ovärderligt. Du kommer få signa på några Toronto-tröjor.
Ja.
Och då kommer vi tävla ut de här till er som lyssnar på det här på min Instagram. Så ni kan gå in nu, så lägger vi ut dem där. Jag vet inte exakt hur det ska vara för tävling, men det kommer vara någonting så har ni möjlighet att vinna de här. Så kommer börja nu att signa på.
Jajamän, inga problem.
Det är magiskt.
Perfekt.
Och hur ser planerna ut nu framöver? Är det något du ska fokusera på i framtiden? Något ska jag mer av, något ska jag mindre av?
Ja, nej egentligen inte. Just nu så har jag ju liksom, jag sa ju att jag har varit sjuk ett tag, så jag har sagt verkligen ta det lite lugnare. Och min dröm är liksom faktiskt just nu att åka upp till Norrland, åka upp till vårat hem där uppe som vi äger nu, som vi fått ärva. Så vi är 2 kusiner som äger och hans son. Det är fantastiskt. Det är där man kommer upp och inga telefoner fungerar. Och det är typ...
Vad skönt.
Ja, det är så fantastiskt bra. Det är så lugnt och skönt den veckan eller 2 veckor man är där. Antingen jagar man eller fiskar man, eller så håller vi på att fixa och donar på att restaurera upp det. Fantastiskt fint. Det är mitt paradis.
Ja, härligt. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, kan man göra det?
Ja, det kan du göra på Instagram och heter det, Facebook.
Ja.
Ja, inga problem.
Stort tack att du kom hit.
Tack själv, det var jättekul att vara här. Fram Gang Spotty with Alexander Prelaros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och glöm inte att hänga på min andningsövning på Instagram Live varje dag klockan 20.00. Nästa avsnitt är Mikael Dahlén, ekonomiprofessorn. Och han har skrivit en bok om lycka, så vi kommer prata om allt hur man blir lycklig. Så extremt bra avsnitt också. Så lyssna in nästa. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.